Lins förbluffade min gjorde inte min humör bättre. Väntade hon sig att min skulle ta det lika lugnt som hon själv tycktes göra. Men det var egentligen inte Lin som min var arg på. Hon vred sig om och blängde på Jean. Och du, när du bestämmer dig för att ge upp, gör du det då med dunder och brak? Du bara gav dig som ett lamm som förs till slakt. Varför valde du den eden? Ljus, varför? Därför, svarade Jean, att det var den enda ed som jag var säker skulle hindra honom från att sätta oss under bevakning natt och dag, vare sig vi hamnade i herrgården eller ej. Hon låg halvt utsträckt på kärrans grovhyvlade plankor och fick det att låta som den mest självklara sak i världen, och Lin verkade hålla med henne. Ni tänker bryta den, sa min efter en stund. Det var bara en förskräckt viskning, men likväl sneglade hon mot tältduksförhänget som dolde Joni. Hon trodde inte att han kunde ha hört. Jag tänker göra vad jag måste, sa Jean bestämt, men lika tyst. Om 2 eller 3 dagar, när jag är säker på att de inte bevakar oss, ska vi ge oss av. Jag är rädd att vi måste stjäla hästar eftersom våra är borta. Brian har säkerligen ett välfyllt stall. Det är beklagligt. Och Lin bara satt där som en katt med grädde på morrhåren. Hon måste ha förstått det från första början. Det var därför hon inte hade tvekat innan hon svor reden. Beklagligt att du måste skälla hästar, sa min med sträv röst. Du tänker bryta en ed som alla utom en mörk vän skulle hålla. Och så tycker du att det är beklagligt att behöva skälla en häst. Jag kan inte tro någon av er. Jag känner inte någon av er. Tänker du verkligen stanna kvar och diska grytor, frågade Lin med lika låg röst som dem. Medan Rand finns någonstans där ute med ditt hjärta i fickan. Min blängde tyst på henne. Hon önskade att de aldrig hade kommit på att hon var förälskad i Randall Thor. Ibland önskade hon att hon aldrig hade kommit på det själv. En man som nätt och jämt var varse att hon existerade. En sån man. Vad han var spelade inte längre så mycket roll som att han aldrig ens hade tittat efter henne. Men egentligen hängde alltsammans ihop. Hon ville säga att hon tänkte hålla sin ed och glömma bort Rand under den tid det tog henne att arbeta av sin skuld. Det var bara det att hon inte förmådde öppna munnen, bränna honom. Om jag aldrig träffat honom skulle jag aldrig ha hamnat i den här knipan. När tystnaden mellan dem hade varat alldeles för länge för min smak, avbruten endast av julens taktfasta knarrande och de mjuka hovslagen, tog Jean till orda. Jag tänker göra det jag har svurit att göra. När jag har avslutat det som jag måste göra först. Jag svor inte att tjäna honom genast. Jag var noga med att inte ens antyda det strikt talat. En subtilitet, det vet jag. Och en som Gareth Bryan kanske inte kommer att uppskatta. Men inte desto mindre sann. Min var så förbluffad att hon bara sjönk ihop och lät sig vaggas med av kärrans långsamma rörelser. Du tänker alltså fly för att sedan återvända efter några år och överlämna dig till Bryan. Han kommer att sälja ditt skinn till ett garveri. Våra skinn. Det var inte förrän hon sa detta som hon insåg att hon hade accepterat Jeans lösning. Fly, men sedan komma tillbaka och... Jag kan inte. Jag älskar Rand. Och han skulle inte lägga märke till om Bryan lät mig träla i hans kök resten av mitt liv. Han är inte rätt man att göra sig ovän med. Det håller jag villigt med om, suckade Jean. Jag har mött honom en gång, förut. Jag var livrädd att han skulle känna igen min röst idag. Ansikten kan förändras, men inte en röst. Hon rörde undrande vid sitt eget ansikte, så som hon ibland gjorde, av allt att döma utan att tänka på det. Ansikten förändras, mumlade hon. Sen blev hennes röst stadigare. Jag har redan betalat ett högt pris för vad jag måste göra, och jag ska betala detta också, i sinom tid. Om valet står mellan att drunkna eller rida på en lejonfisk, så rider man och hoppas på det bästa. Det är hela saken, Sir Renla. Att vara tjänare är långt från den framtid jag skulle välja, Saline. Men det är i framtiden. Vem vet vad som kan hända innan dess? Jag minns allt för väl när jag trodde att jag inte hade någon framtid alls. Ett mjukt leende uppenbarade sig på hennes läppar. Hon fick en drömmande blick i ögonen och fortsatte med Sammets röst. Dessutom tror jag inte alls att han kommer att sälja våra skinn. Ge mig några års övning och sen ett par minuter med först Gareth Bryan, så ska ni se att han tar emot oss med öppna armar och låter oss bo i hans bästa rum. Han kommer att klä oss i siden och låta sin furstliga vagn stå till förfogande när helst vi vill fara någonstans. Min lät henne hållas med sina fantasier. Ibland trodde hon att de andra båda levde i varsin drömvärld. En annan sak kom för henne, en liten sak, men den hade börjat irritera henne. Jo, förresten, Mara, säg mig en sak. Jag har lagt märke till att en del människor ler när du kallar mig Sir Renla. Brian gjorde det och sa någonting om att min mor haft en föraning. Varför det? På gamla språket, svarade Jean, betyder det envis dotter. Du visade faktiskt prov på lite envishet när vi först möttes. Så det skulle räcka åt hela Andors här ungefär. Och det sa Jean. Jean, den envisaste kvinnan i hela världen. Hennes leende lyste upp hela ansiktet. Fast det verkar ju som om det går framåt för dig. I nästa by kan du kanske kalla dig Kjellinda. Det betyder blid flicka. Eller kanske... Plötsligt krängde kärran till mycket mer än någon av de tidigare gångerna. Sen ökade farten som om hästen försökte komma i galopp. De tre kvinnorna studsade runt som korn på ett såll och stirrade förvånat på varandra. Sen tog sig Sean upp och drog undan tältduken som dolde kuskbocken. Joni var försvunnen. Sean slängde sig över träsätet, slet tag i tömmarna, drog sig bakåt med dem och fick stopp på hästen. Min kastade det bakre förhänget åt sidan och sökte med blicken. Vägen gick genom en dunge här, nästan en liten skog, med ek och alm, fur och läderbladsträd. Dammet höll fortfarande på att lägga sig på den korta sträckan där hästen hade skenat, och en del av det dalade ner på Joni, där han låg utsträckt vid sidan av den hårda grusvägen, kanske 60 steg bakom dem. Reflexmässigt hoppade Min ner och sprang bort till den storvuxne mannen där hon la sig på knä. Han andades fortfarande, men hans ögon var slutna och på sidan av gässan hade han ett blödande jack som börjat svullna till en purpurröd bula. Lin föste henne åt sidan och kände på Jonys huvud med säkra fingrar. Han kommer att överleva, sa hon kort. Det verkar inte som om någonting är knäckt. Men han kommer att ha huvudvärk i flera dagar när han väl kommer till sans. Hon satte sig tillbaka på hälarna, knäppte händerna och fortsatte med sorgsen röst. Jag kan inte göra någonting för honom, i vilket fall som helst. Bränner mig. Jag har lovat mig själv att inte gråta över det igen. Frågan. Min svalde och började om. Frågan är om vi ska lägga honom i kärran och ta honom till herrgården, eller om vi ska... Ge oss av. Ljus, jag är inte bättre än Jean. Vi skulle kunna ta med honom till närmsta bondgård, sa Lin dröjande. Jean kom fram till dem, ledande draghästen, som om hon var rädd att det fridfulla djuret skulle bita henne. Hon kastade en blick på mannen på marken, sen rynkade hon pannan. Det där fick han inte av att ramla från kärran. Jag ser varken någon rot eller sten som skulle ha kunnat orsaka det. Hon började studera skogen runt omkring, och då red en man ut från träden på en svart hingst. Han ledde tre ston, ett av dem ett raggigt djur som var två handsbredder lägre än de båda andra. Han var reslig, klädd i blå sidenrock och med ett svärd vid sidan. Det lockiga håret föll ner till skuldrorna, och han var mörk och ståtlig trots sina hårda drag, som om han hade blivit märkt av en stor olycka. Och han var den sista man som Min hade väntat sig att få se. Är detta ditt verk? Frågade Sean honom barskt. Logan log medan han höll in jämsides med kärran, men det var inget roat leende. En slunga kan vara användbar ibland, Mara. Det är tur för er att jag är här. Jag trodde inte att ni skulle lämna byn på några timmar än, och att ni knappt skulle kunna gå. Länsherren var mild, tycks det. Men ens blev hans min än mörkare, och rösten var som grovhuggen sten. Trodde ni att jag skulle lämna er åt ert öde? Det borde jag kanske ha gjort. Du har gett mig löften, Mara. Jag vill ha den hämnd som du lovade mig. Jag har följt dig halvvägs till stormhavet på detta eviga sökande, trots att du inte vill tala om vad du söker. Jag har inte frågat hur du har tänkt ge mig det som du har lovat. Men nu ska jag säga dig detta. Din tid börjar rinna ut. Avsluta sökandet snart och uppfyll dina löften. Annars kommer jag att lämna er att klara er själva. Ni märker nog snart att utfattiga främlingar inte har något medlidande att vänta i de flesta byar. Tre vackra kvinnor ute på egen hand. Åsynen av det här, han vidrörde svärdet vid sin sida, har hållit er trygga fler gånger än ni anar. Finn det du söker snart, Mara. I början av deras resa hade han inte varit så arrogant. Då hade han ödmjukt tackat för deras hjälp. Så ödmjuk som nu en man som Logan klarade av att vara, det vill säga. Det verkade som om tiden och frånvaron av resultat hade fått hans tacksamhet att vittra bort. Sean mötte stadigt hans blick. Det hoppas jag att jag gör, sa hon bestämt. Men om du vill ge dig av, lämna då våra hästar här och rid din väg. Vill du inte ro får du hoppa ur båten och simma själv. Se hur långt du kommer med din hämnd på egen hand. Logans stora nävar spändes kring tyglarna och Min hörde hur knogarna knakade. Hans skalv av nogsamt tillbakahållna känslor. Jag stannar ett tag till, Mara, sa han till sist. Ett litet tag till. För ett ögonblick såg Min hans huvud omges av en gloria, en strålande krona av guld och blått. Sean och Lin såg naturligtvis ingenting, även om de kände till hennes förmåga. Ibland såg hon saker kring människor. Syner kallade hon det, bilder eller auror. Ibland visste hon vad de innebar. En kvinna som skulle gifta sig, en man som skulle dö. Små saker och stora händelser, lyckliga eller sorgesamma. Men aldrig fanns det något som förklarade varför det hände just då, just där, eller med just den människan. Aesir och väktare omgavs alltid av auror. De flesta andra gjorde det aldrig. Det var inte alltid behagligt att ha denna vetskap. Logans gloria hade hon sett förut och hon visste vad den betydde. Stundande ära och storhet. Men för honom, kanske mer än för någon annan man, var detta helt orimligt. Hästen, svärdet och rocken hade han vunnit i tärningsspel. Men Min visste inte hur ärligt han hade spelat. Utöver dem hade han ingenting. Inga framtidsutsikter, frånsett Sjöns löften. Och hur skulle Sean någonsin kunna infria dem? Hans blotta namn innebar förmodligen en dödsdom. Hon fick ingen rätsida på det. Logans humör återvände lika snabbt som det hade försvunnit. Han drog fram en trind börs i grovt tyg ur bältet och skakade den så att mynten klirrade. Jag har kommit över lite pengar. Vi behöver inte sova i någon lada igen på ett tag. Vi har hört talas om det, sa Sean torrt. Jag antar att jag inte borde vänta mig bättre från dig. Betrakta det som ett bidrag till dina efterforskningar. Hon sträckte ut handen, men han knöt fast börsen vid bältet igen med ett litet retsamt flin. Jag vill inte att dina händer ska behöva fläckas av stulna mynt, Mara. Dessutom kan jag kanske på det här sättet försäkra mig om att inte ni rymmer er iväg och lämnar mig. Sean såg ut som om hon kunde bita en spik mitt i tu, men sa ingenting. Logan ställde sig upp i stigbyglarna och spanade längs vägen mot Kores källor. Jag ser en skock får som är på väg hitåt och ett par pojkar. Det är dags för oss att rida härifrån. De kommer att slå larm om det här lika fort som de kan springa. Han satte sig ner igen och kastade en blick på den fortfarande medvetslöse Joni där han låg på marken. Och de kommer att skaffa hjälp åt honom där. Jag tror inte att jag gjorde honom särskilt illa. Min skakade på huvudet. Denne man upphörde aldrig att förvåna henne. Hon hade inte trott att han skulle ägna en tanke åt en man som han just fällt med en sten. Utan vidare dröjsmål tog sig Sean och Lin upp i sina sadlar, båda med höga sadelbommar. Lin på det grå stovet som hon döpt till Månblomma och Sean på Bela, den lilla raggiga märren. Sean mer kravlade än klev upp. Hon hade ingen vana vid hästar. Efter flera veckor behandlade hon fortfarande den sävliga Bela som en eldig stridshingst. Lin hanterade Månblomma med obesvärad lätthet. Min visste att hon själv hamnade någonstans mitt emellan de båda. Hon tog sig upp på Vildros, sitt bruna sto, med betydligt större smidighet än Sean, men betydligt klumpigare än Lin. Tror du att han kommer efter oss? Frågade Min när de börjat rida söderut, bort från Kores källor, i raskt trav. Frågan var avsedd för Sean, men det var Logan som svarade. Länsherren, jag betvivlar att han anser att ni är så viktiga. Det kan för all del hända att han skickar ut en kar, och han sprider säkert ut beskrivningar av er. Vi rider så långt vi kan innan vi stannar, och likadant imorgon. Det verkade som om han hade tagit befälet. Vi är inte så viktiga, sa Sean, medan hon klumpigt skumpade i sadeln. Må så vara att hon var försiktig med Bela, men den blick som hon riktade mot Logans rygg visade klart och tydligt att hans trots mot hennes myndighet inte skulle bli långlivat. Själv hoppades Min att Brian ansåg dem vara oviktiga. Det gjorde han förmodligen, så länge han inte fick veta deras riktiga namn. Logan manade på sin hingst och hon sporrade Vildros för att hålla jämna steg medan hon försökte hålla tankarna på vad som låg framför dem istället för bakom. Gareth Bryan stoppade sina läderhandskar innanför svärdsbältet och tog upp den krusbrättade sammetshatten från sitt bord. Hatten var senaste modet från Camelin. Det hade Carolyn sett till. Själv brydde han sig inte om modet, men hon ansåg att han skulle klä sig så som det hövdes hans ställning. Och därför var det siden och sammet hon la fram till honom varje morgon. När han satte den höga hatten på huvudet skymtade han sin spegelbild i ett av skrivrummets fönster. Det passade bra att hatten var så tunn och sladdrig. Hur mycket han än kisade kunde han aldrig få den grå hatten och grå sidenrocken med slingor i silvertråd broderade längs ärmarna att likna den hjälm och rustning som han var van vid. Det var slut med den saken. Och detta var någonting att fylla de tomma timmarna med. Det var allt. Är ni säker på att ni vill göra detta, först Gareth? Han vände sig bort från fönstret mot Caroline som stod vid sitt eget skrivbord på andra sidan rummet från hans eget räknat. På hennes bord låg godsets räkenskapsböcker i travar. Hon hade skött hans gods under alla de år som han hade varit borta och utan tvekan skötte hon den uppgiften bättre än han. Om ni hade satt dem att arbeta hos Admiral Nem så som lagen föreskriver, fortsatte hon, skulle detta överhuvudtaget inte vara ert bekymmer. Men det gjorde jag inte, sa han, och det skulle jag heller inte göra om jag finge välja igen. Du vet lika väl som jag att Nem och hans bröder skulle ha varit på flickorna dag och natt, och Megan och resten av kvinnorna skulle göra deras liv till rena domesvalget. Såvida inte alla tre flickorna skulle råka falla i en brunn och drunkna, det vill säga. Inte ens Megan skulle använda en brunn, sa Caroline torrt. Inte med det väder vi har. Likväl förstår jag vad ni menar, först Gareth. Men de har haft större delen av en dag och en natt på sig att fly åt vilket håll som helst. Ni finner dem lika snabbt genom att sända ut bud om dem. Om de alls går att hitta. Thad kan hitta dem. Thad var över de 70, men han kunde fortfarande spåra gårdagens vind över en klipphäll i månsken. Och han hade varit nog så glad att lämna tegelbruket i sin sons vård. Om ni säger det så, först Gareth. Hon och Thad gick inte bra ihop. Nåväl, när ni kommer tillbaka med dem kan jag sannligen behöva dem här i huset. Hennes röst var otvungen, men det var någonting i den som fångade hans uppmärksamhet, en antydan till belåtenhet. Praktiskt taget från den dag han hade kommit hem hade Caroline låtit en rad söta tjänsteflickor och bondflickor passera genom huset, allesammans ivriga att hjälpa fursten att glömma sina sorger. De är edsbrytare, Caroline. Jag är rädd att det blir fälten för deras del. Hans misstankar bekräftades av den förbittrade min som drog över hennes ansikte, men hon lät inte rösten påverkas. Kanske de andra två, först Gareth. Men den domanska flickan för sig alldeles för väl för att ödas bort på ett fält, och hon skulle mycket väl kunna passa upp vid bordet. En anmärkningsvärt söt ung dam. Men det blir naturligtvis som ni önskar. Så det var henne som Caroline hade valt ut. En anmärkningsvärt söt ung dam, minsann. Men hon skilde sig på något underligt vis från de andra romanska kvinnor han hade mött. En sekunds tvekan här, lite för snabb där. Nästan som om hon prövade sina konster för första gången. Det var självfallet omöjligt. I aerodromen började kvinnorna lära upp sina döttrar till att vira män runt lillfingret, nästan innan de hunnit lämna vaggan. Inte för att hon hade misslyckats, det fick han erkänna. Om Caroline hade smugit in henne bland sina bondflickor, anmärkningsvärt söt. Så varför var det då inte hennes ansikte som ständigt fyllde hans inre syn? Varför kom han på sig med att tänka på ett par blå ögon? Ögon som utmanade honom, som om de önskade att de haft ett svärd, rädda men utan att ge upp inför rädslan. Mara Tomanes, han hade varit säker på att hon skulle hålla sitt ord, även utan eder. Jag ska hämta tillbaka henne, muttrade han för sig själv. Jag ska ta reda på varför hon bröt sin ed. Utmärkt, herre, sa Caroline. Jag tänkte att hon skulle kunna duga som er sängkammarjungfru. Sheila börjar bli lite gammal för att springa upp och ner i trapporna och hämta saker åt er natten lång. Brian blinkade förvånat. Vad? Åh, den domanska flickan. Han skakade på huvudet åt Carolines dumhet. Men var han inte lika dum själv? Han var länsherre här. Han borde stanna och ta hand om sina undersåtar. Å andra sidan hade Caroline tagit bättre hand om dem än han förmådde under alla dessa år då han hade varit annorstädes. Han visste allt om läger och soldater och krigståg och kanske någonting om hur man handskades med hovintriger. Hon hade rätt. Han skulle ta av sig svärdet och denna löjeväckande hatt och låta Caroline skriva ned deras signalemento. Istället sa han: Håll ett öga på Edmund Nem och hans fränder. De kommer att försöka lura dig bäst de förmår. Som ni säger, herre. Orden var fulla av respekt, men hennes ton sa att han kunde gå och lära sin farfar att klippa får. Han skrockade för sig själv och gick ut. Herrgården var egentligen inte stort mer än en oerhört överdimensionerad bondgård. Två våningar i sten och tegel under ett skiffertäckt tak som generation efter generation av släkten Brian hade försett med nya tillbyggnader. Huset Brian hade ägt denna mark, om det nu inte var den som hade ägt dem, ända sedan Andor 1000 år tidigare skapades ur spillrorna av Arthur Hökvinges kejsardöme. Och under hela den tid hade man skickat ut sina söner för att kämpa i Andors krig. Han skulle inte utkämpa några fler krig. Men det var för sent för huset Bryan. Det hade varit för många krig, för många slag. Han var den sista av ätten. Ingen hustru, ingen son, ingen dotter. Blodslinjen slutade med honom. Allt måste nå sitt slut. Tidens hjul fortsatte vrida sig. 20 män väntade på sina sadlade hästar på den stenlagda gårdsplanen framför herrgården. De flesta av dem var ännu gråhårigare än han, om de hade något hår alls. Allesammans var erfarna soldater, före detta infanterister, skvadronbefäl och fanbärare som hade tjänat honom vid olika tidpunkter under hans karriär. Joni Chagrin, som varit första fanbärare vid drottninggardet, stod i täten med ett bandage runt gässan, trots att Bryan visste att hans döttrar hade satt sina barn på att hålla honom kvar i sängen. Han var en av de få som hade någon familj, här eller annorstädes. De flesta hade valt att komma och tjäna under Gareth Bryan igen, hellre än att dricka bort sin pension över minnen som bara andra gamla soldater skulle vilja lyssna på. Alla hade svärdsbälten spända över rockarna och några bar långa ståluddade lansar som fram till idag hade hängt orörda på någon vägg i åratal. Bakom varje sadel fanns en rejäl filtrulle, svällande sadelväskor och en gryta eller kittel tillsammans med fyllda vattenläglar, som om de vore på väg ut på fälttåg istället för en veckas utflykt för att jaga rätt på tre kvinnor som hade satt eld på en lada. De hade fått en möjlighet att återuppleva den gamla, goda tiden, eller åtminstone låtsas. Han undrade om det var hans enda skäl att ge sig ut. Han var sannoliken för gammal för att rida iväg efter ett par vackra ögon som tillhörde en kvinna, ung nog att vara hans dotter. Kanske hans dotterdotter. Riktigt så närraktig är jag inte, intalade han sig bestämt. Caroline kunde sköta allting bättre om inte han var i vägen. En mager brun vallack kom galopperande längs ekalen som ledde ner till vägen, och ryttaren slängdes ur sadeln innan hästen hunnit stanna helt. Mannen snubblade nästan omkull, men lyckades ändå utföra en korrekt hälsning med den knutna handen mot hjärtat. Barrym Hall, som hade tjänat under honom som första skvadronbefäl för många år sedan, var en hård, senig kar med gässa som ett läderägg och vita ögonbryn som verkade vilja gottgöra bristen på annat hår.
Har ni blivit återkallad till Camlin, generalkapten? Flämtade han.
Nej, sa Bryan, allt för barskt. Vad menar du med att komma ridande som om du hade hela det Carhainska kavalleriet i hälarna? Några av de andra hästarna hade smittats av den bruna vallackens upphetsning och ryckte i tyglarna. Så snabbt red de aldrig om de inte hade oss efter sig, herre. Barrims flin bleknade när han såg att Bryan inte skrattade. Jo, herre, jag såg hästarna och då tänkte jag... Han tittade på Bryans ansikte igen och avbröt sig. Nå, egentligen så har jag nyheter också. Jag har varit och hälsat på min syster i Nya Brem, och där fick jag höra både ett och annat. Nya Brem var äldre än Andor. Gamla Brem hade ödelagts under troll och krigen, 1000 år före Arthur Hökvinge, och var en bra plats för den som sökte nyheter. Den lilla gränsstaden låg en god bit öster om hans ägor på vägen mellan Camlin och Tar Valon. Trots Morghazes nuvarande inställning till Tar Valon såg köpmännen fortfarande till att trafiken var livlig där. Nå, ut med det, kar. Om du har nyheter, vad är det för någonting? Jag försöker bara komma på i vilken ände jag ska börja, herre. Utan att tänka på det rätade Bryan på sig som om han skulle avlägga rapport. Det viktigaste, skulle jag tro, är att de säger att Cheers klippa har fallit. Det var Aelmen som intog själva klippan, och svärdet som ej kan vidröras har blivit vidrört. Någon har dragit det, säger de. Drogs det av en Aelman, sa Bryan vantroget. En ejlman skulle dö hellre än att röra vid ett svärd. Han hade själv sett det hända under ejlkriget. Men det sades att Kalendor egentligen inte alls var något svärd. Vad nu det skulle betyda. Det sa de inte. Jag hörde ett namn. För det mesta var det ren någonting. Men de pratade om det som om det var dagsens sanning. Inte bara ett rykte. Som om alla redan visste det.